När jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas. Där man helt enkelt studerar allt från hur kroppen bryts ner och sen då benen i sig, vad det kan säga om människan på olika sätt. Så där donerar folk då frivilligt sina kroppar till den här faciliteten efter döden.
Det låter som jätteotäck forskning, är det inte det?
Alltså det var en ganska extrem omställning.
Ja, en extrem omställning att gå från ett jobb som arkeolog vid en utgrävning till att börja studera döda, ruttnande kroppar på en så kallad body farm i Texas. Det är arkeologen och osteologen Klara Alfsdotter som berättar hur det kom sig att hon fick den här ganska ovanliga starten på sin forskning. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Nu är Klara Alfsdotter en av tre personer i Sverige som kan kalla sig forensisk arkeolog. Med den kompetensen kan hon både delta vid arkeologiska utgrävningar och se vad som har hänt med personerna där, om de till exempel har dött en våldsam död. Och med kunskap inom arkeologi, osteologi och forensisk vetenskap bidrar vid brottsutredningar. Idag är hon anställd just som forensisk arkeolog hos polisen vid Nationellt forensiskt centrum NFC och forskar också vid Rättsmedicinalverket. Allt började med att Klara Alfsdotter fick vara med vid utgrävningen vid Sandbyborg på Öland, som du kanske känner till om du till exempel har hört P1-serien Massaken på Öland.
Det kändes ganska mycket som en vanlig grävning, men det är klart att man hade ju verkligen ögonen med sig. Alla arkeologer snackade ju om Sandbyborg.
Det är september 2014 och vid den gamla järnåldersborgen Sandbyborg på Öland håller arkeologer på att förbereda sig för ännu en utgrävning. En av dem är Klara Alfsdotter.
Vi sätter igång, monterar upp såll, går runt och tittar på platsen och sådär.
Klara är också osteolog, skelettexpert, och blev väldigt glad när hon fick frågan.
Skulle du kunna tänka dig möjligen vara med på vår Sandbyborg-grävning i höst? Så det var ju... Den frågan hade nog alla osteologer velat fått.
Det här är en bit ur den serien. Det som är speciellt i Sandbyborg var att det skedde en massaker där i slutet av 400-talet. Många människor som hade sökt skydd i den gamla järnåldersborgen höggs brutalt ihjäl och lämnades sen på platsen. Och det gjorde att arkeologerna hittade helt andra sorters skelettfynd än vad de var vana vid.
När vi gräver ut något arkeologiskt och man hittar människoben så är det oftast i gravar. Alltså personerna har behandlats enligt någon ritual, de har grävts ner på ett visst sätt, det varierar över tidsperioder. Men det finns ändå en systematik kring hur man hanterar de döda och vad det betyder. Och vi förstår när vi gräver ut en grav vad det är vi ser. Men i Sandbyborg då så har man ju, dels så har jag sett att det finns skador i benen, alltså folk som har skett i samband med döden, så folk har liksom... Ja, dött då av ett, liksom att någon har anfallit dem. Och du vet, någon har legat med händerna så här på mage uppdragna och så har det varit spekulationer kring så här, har den här personen blivit släpad eller varför ser kroppen ut så här? Hur kommer det sig att den fortfarande ligger i liksom korrekt anatomisk ställning fast det har gått 1500 år? Så det gjorde att jag började intressera mig för hur liksom kroppar bryts ner och hur det påverkar läget på skeletten. Alltså vi behöver förstå så här, vad händer naturligt så att vi kan säga vad har hänt avsiktligt av att en människa har gjort det. Så att sen när jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas, ett rättsantropologiskt forskningscenter.
Studierna på det här rättsantropologiska forskningscentret i Texas blev till en doktorsavhandling om kroppars nedbrytning och hur kunskapen om det kan visa oss mer om hur en person dött. Det är ett ovanligt forskningsområde som får somliga att haja till, men Klara beskriver inte som något otäckt. Det var snarare ett ämne hon drogs till och ville lära sig mer om, men som förstås kräver ett speciellt förhållningssätt.
Men jag hade jobbat med torra ben i 10 år. Men att faktiskt ha mjukvävnad liksom, och ansikten på människor, det blir ju något helt annat, absolut.
Alltså titta på lik och se olika hur mycket de är nedbrutna och hur?
Ja, precis. Precis. Jo, men det var absolut en omställning för mig som kom från arkeologin. Men otroligt, otroligt lärorikt. För att vi är ju så vana vid att jobba med ben. Så att allt blir ju vardag liksom. Men att få den här hela mänskliga liksom, kroppsligheten och förstå vad händer med kvarlevorna, hur mycket påverkade benen i slutändan och så.
Så du var arkeolog och så plötsligt fick du en massa kunskap som också var bra för att kunna lösa nutida brottsfrågor?
Ja, men det kan man säga. Alltså jag gick mer och mer in i det fältet och började också kolla på hur ser det ut i Sverige, började forska på hur ser det ut inom polisen, finns det några kunskapsluckor, hur skulle vi kunna fylla dem? Och jag började jobba tillsammans med rättsläkare där vi började titta på hur kroppar bryts ner i Sverige. Så vi gjorde ett pilotprojekt kring det, för det inte funnits någon systematiserad kunskap till hur kroppar bryts ner utomhus i svenskt klimat. Så det gav väldigt mycket nya frågor. Jag kom in med liksom arkeologiska frågor och sen så fick jag massa andra frågor.
Men kunde du använda det när du tittade på så gamla saker som det här på Öland?
Ja, men verkligen. Ja, men till exempel den här kroppen i Sandviborg som låg på magen med ganska liksom uppdragna armar. Alltså det är en så här typisk ställning som man hamnar i när kroppen sväller upp. Så bara det att kunna säga så här, men det här är liksom ett typiskt mönster. När kroppen har legat fritt, den har kunnat röra sig. Det behöver absolut inte betyda att man har lagt kroppen så här.
Och plötsligt när du beskriver det här nu från Öland så låter ju det som att du pratar om en brottsplats i nutid. Det låter ganska likt.
Ja, det är ju många som jämför det just så. Och på sätt och vis är det ju det, för att vi ställer ju lite samma frågor. Vad har hänt? Vem har gjort det? Varför? Hur har de dött? Sen så är vi ju mycket friare än när man jobbar inom forensiken, så kan vi ju inte ha det tolkningsutrymmet som vi har i arkeologi. Utan då beskriver man ju mer, vi hittar det här. Och så får man värdera så här, hur sannolika är våra resultat. Men absolut så är ju ingångsfrågorna är ju väldigt samma.
Och nu då? Nu jobbar du åt polisen. Har du då lämnat den andra sortens arkeologi?
Jag vill säga nej. Jag är fortfarande involverad i ett arkeologiskt projekt på Öland om alla fornborgar, ett projekt som drivs av Stockholms universitet. Men jag har ju inte haft tid att jobba med det. För nu jobbar jag också med, vi fick finansiering för ett nationellt projekt där vi kollar på hur kroppar bryts ner utomhus i Sverige. Så jag projektleder det projektet vid sidan av mitt jobb på polisen. Så att inom de närmsta 2 åren blir det kanske inte så mycket arkeologi. Men jag har en fot kvar i den världen och jag hoppas att det ska få ta större plats framöver.
När behöver man en rättsarkeolog då när det handlar om brott?
Ja, men det är ju framförallt om man vill hitta något nedgrävt och undersöka det på ett sätt så man kan samla in så mycket information som möjligt. Det är ju liksom huvudfrågan. Men sen så är det klart att liksom metoderna kan användas annars. Jag har en kollega som är väldigt duktig på liksom metalldetektering. Så hans kompetens tar i anspråk väldigt mycket när man vill hitta saker i andra typer av, alltså bara så kulor och hylsor och sådana grejer. Så det är ju något som vi har börjat utbilda i till exempel. Så vi har vissa delar vi utbildar i och andra som vi åker ut på. Men det kan också vara till exempelvis då när man har också kompetens inom osteologi och rättsantropologi, så hjälper vi också till på liksom brandplatser där det är väldigt hårt. Man tror att det är väldigt hårt brända kvarlevor, för att liksom identifiera och se hur ligger det, hur ska vi samla in det på bästa sätt för att det inte ska förstöras, är det här människoben eller husdjur, är det, vad tror vi har hänt, vad kroppen var från början, vad kan vi se för mönster helt enkelt, och vad är ben och vems ben är det.
Och det är liksom någon sorts kompetens som ni har som andra poliser som har liksom åkt och tittat på brottsplatser. Där tittar man ju också på hur saker ligger och hur kroppar ligger och sådär. Men ni har en annan sån kompetens.
Ja, precis. Alltså, kriminaltekniker är ju de som äger brottsplatsen kan man säga. De är specialiserade på brottsplatsundersökningar. Det är de som säkrar alla spår och så här. Det vi kan hjälpa till med är ju kopplat till just jordförändringar, utgrävningsmetodik eller undersökningsmetodik och kopplade till liksom brända, alltså liksom skelettkvarlevor egentligen, som ju inte är ett så vanligt fall, men när det händer så behöver man liksom en annan typ uppsättning av metoder för att samla in det på bästa sätt.
På andra håll i världen med varmare klimat har kunskap om kroppars nedbrytning varit ett mer vedertaget angreppssätt för att avgöra hur länge en kropp har legat sedan dödsögonblicket. I USA till exempel finns fler forskningscenter än den i Texas där man gör såna här studier på mänskliga kroppar. kroppar. Men i Sverige har vi inte haft den traditionen och nedbrytningen ser också annorlunda ut här i ett kallare klimat än i ett varmt. Nu håller Klara Alvsdotter på att bygga upp mer sån kunskap i ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat en rättsläkare. Målet är att kunna se mönster och få fram en sorts formel för att bestämma en ungefärlig tidpunkt för dödsfallet som ska kunna vara till hjälp när man hittar någon som har dött och inte vet när. Och de gör det genom att gå igenom gamla fall från Rättsmedicinalverkets databas över personer som har hittats ute, både naturligt avlidna och brottsoffer.
Så alla fall som hittats utomhus som har legat i mer än en vecka sedan 2010 när de har börjat digitalisera alla inkommande fall. Så det är framförallt jag då, en rättsläkare, som sitter och jobbar med det här. Vi tittar på väldigt mycket foton från obduktion, foton från fyndplatsen, obduktionsprotokoll, polisens inskick till Rättsmedicinalverket, och så systematiserar vi det. Vi får in jättemycket bra information.
Du har ett väldigt speciellt jobb.
Ja, jo, det är väldigt speciellt. Det är liksom udda överallt det är. Det är lite udda när man är arkeologi, det är lite udda när man är på polisen, det är lite udda på Rättsmedicinalverket. För där finns ju också väldigt fasta arbetsroller. Det är liksom, du har rättsläkare, du har assistenten eller obduktionsteknikerna, du har utredarna och sådär. Så att ja, man är alltid lite udda och folk hjälper sig. Ja, ja, du gör någonting sådär.
Men när du analyserar alla de här bilderna eller liksom går igenom databaser och så, då ser du ju också väldigt mycket otäckt, gissar jag.
Ja, det gör man ju. Efterhand så har man ju vant sig vid det också. Men tack och lov så har vi ju bara vuxna individer. Så det hade kunnat vara betydligt värre, tänker jag.
Vänjer man sig vid det?
Man vänjer sig vid att hantera avlidna kroppar och bilder på avlidna och så här. Men jag tycker inte att man vänjer sig vid om det till exempel är något självmordsbrev som ligger i handlingen och sånt. Alltså det vill jag inte läsa. Alltså när det blir liksom en levande, när man liksom får koppling till den levda individen. Men när man väl går in i att man liksom studerar kroppens materialitet på något sätt, oavsett om det är liksom vid obduktion eller om det är när den bryts ner eller tittar på foton, då är det som att man kan titta på det med liksom mer en forskningsblick, att säga, okay, vad har hänt med den här kroppen. Sen så är det alltid tungt att läsa handlingar kopplade till, alltså när det liksom är kopplat till tragedier och sånt. Så att det är klart att jag blir alltid lite lättare när jag säger så här, men det är ett olycksfall. Alltså de är lite mindre tragiska än liksom självmord eller mord.
Ja, för jag tänker att det måste ändå vara ganska stor skillnad från ditt tidigare jobb när det var hundratals år som ett sorts filter. Att man inte ser en gammal kvarleva med samma ögon som när man tittar på moderna kvarlevor.
Ja, men verkligen. Sen så har det alltid varit, alltså, jag tycker alltid det har varit svårt med, liksom, alltså med barn. För liksom, arkeologiskt ser man ju mer barn som dör tidigt. Det är ju högre liksom, dödlighet bland barn. Och speciellt i Sandviborg då, när vi hittade första gången jag hittade med skarpt trauma på ett barn. Det var så här. Och jag brukar inte bli så påverkad, för att jag jobbar med ben så mycket, det är väldigt systematiskt man sitter med det. Men då var det ändå så här. För då började jag tänka så här, vilken kroppsställning kan den här personen ha haft när den har fått det här hugget? Och då blev det liksom så här, oj, gud, det är verkligen...
Har den fått ett hugg?
Ja, den har blivit halshuggen. Så det, då blir det ändå så här väldigt tydligt. Alltså ett barn är ett barn. Det är samma när jag hade turen att få på utbyte till Peru när jag pluggade arkeologi. Och då grävde vi ut gravar från Moche-perioden som är liksom, ja, motsvarande vår järnålder, kan man säga. Och då var det ett barn som hade fått med sig ett halsband av liksom fiskkotor. Och när det blir så här, det är någon som har gjort det här till det här lilla barnet och satt, liksom, det haft det på sig vid sin begravning. Alltså när det blir den här liksom mellanmänskliga interaktionen på något vis som man kan se, då blir det väldigt mänskligt.
Och då blir det jobbigt.
Ja, det blir i alla fall liksom väldigt berörande att det liksom är så här, det här är liksom en person, vilket man ju kan bli distanserad från om man jobbar med väldigt gamla kvarlevor, även om vi alltid är väldigt noga med att liksom hantera det respektfullt och vi jobbar liksom på ett sätt som vi tycker är liksom etiskt försvarbart, så är det som att den här liksom personifieringen av gamla skelett, när man kan verkligen relatera till det mänskliga som man kan se i små handlingar eller föremål då och då.
Men förhållningssättet när man ser så här mycket, då är det på något sätt att du tänker på det på ett mer materiellt sätt? Eller?
Ja, men det måste man ju nästan göra. För annars kan man ju inte riktigt jobba med det här. Så det blir väldigt mycket så här, vad kan vi utlösa från det här skelettet? Vad kan vi se för liksom hälsopåverkan? Eller kan vi veta något om dödstillfället? Eller liksom sjukdomshistorik? Eller när det gäller förruttnelse, men hur nedbruten är kroppen? Hur har den legat? Varför ser vi det här mönstret? Så att det blir ju som nästan vilken forskning som helst, att man måste gå in i det med en systematik. Alltså om jag åkte till Texas och tänkte så här, nu ska jag gå och titta på döda människor. Alltså det hade ju varit helt sjukt. Men när man går in i det och frågar så här, men hur påverkas benens läge av det som händer när kroppen bryts ner i en kista? Alltså det är ju en helt annan blick man får på det. Det finns ett syfte som inte är liksom det här, vad ska man säga, morbida eller... Ja, känslor liksom väckande, utan mer att man går in med en vetenskaplig blick på det gör ju att man kan jobba med det. Och jag tänker det är samma för rättsläkare och allting. Man går in med en frågeställning och det är det man liksom undersöker. Annars kan man ju inte jobba.
Clara Alstotter nämnde att hon inte helt vill släppa det historiskt arkeologiska och har alltså lite uppdrag kvar vid utgrävningar på Öland åt Stockholms universitet. Därutöver har hon också dragits in i ett annat projekt som kanske är lite mer ovanligt för en arkeolog. Hon har följt med forskaren och författaren Bea Osma på en expedition till Vitön i Arktis för att ta reda på hur de tre männen i André-expeditionen dog för över 100 år sedan. Det var förra sommaren i augusti som de åkte för att se om det går att hitta fler skelett delar från de tre männen som dog där, eftersom alla ben inte fanns med i det som togs därifrån på 1930-talet. Och förra sommarens expedition började fantastiskt, berättar Clara.
Allt gick ju så himla bra. Och liksom allt var i tid, alla kom på båten, det var strålande väder. Och alla pratade ju alltid om liksom Vitön som så otillgänglighetens ö. Men vi bara liksom körde dit. Vi kom ju dit på liksom rekordfart. Strålande sol, stilla hav. Och sen blev det problem när vi kom fram.
Ja, det började med att det stod en isbjörn på stranden. Sen blev isbjörnarna bara fler och fler. Och de kunde aldrig gå i land. Det här kan du höra mer om i P4-dokumentären Bea Osma och gåtan med André-expeditionen där Clara är med. Men de har alltså inte gett upp. De tänker åka till Vitön igen, säger Clara. Hon har från början haft stor förståelse för att Bea Osma satsar så mycket på ett intresse som andra finner udda och har svårt att förstå.
När vi hörde så var ju jag i Texas och byggde kistor där jag la lik och grävde ner dem för min forskning. Så att jag tror vi är ganska lika. Och jag blir nästan förnärmad när folk är som mig. Hon är inte lite galen. Bara, nej, hon är bara driven. Hon har bara liksom ett intresse.
Ni förstod varandra i det?
Ja, verkligen.
Vad tror du då? Hur väl bevarade kan ben vara från slutet av 1800-talet nu?
Alltså de kan ju vara väldigt välbevarade, men det beror ju på hur de har legat. Alltså har de legat uppe på ytan, då har de nog vittrat bort i stor mån. Det är ju ändå liksom ganska hårda väder och vindar där uppe. Men jag menar, har de legat då i den här liksom delvis kärlen eller liksom den här frysta liksom sanden, alltså lite liksom under ytan, så då kan det ju absolut finnas välbevarade ben kvar.
Vill du åka en gång till?
Ja, absolut. Alltså vi ska ju klart det. Det är liksom, vi kan inte lämna det halvfärdigt.
Vad händer om ni kommer dit och liksom inte hittar något då? Hur blir känslan då?
Alltså då har vi i alla fall försökt. Vi kommer hitta någonting, det tror jag absolut. Sen vad det är, det får vi väl se. Men nej, men vi måste göra det. Alltså det är en sten som inte är vänd på.
Clara Alfsdotter har alltså gått från att gräva ut gamla järnåldersplatser till att som forensisk arkeolog arbeta med att hjälpa polisen vid brottsutredningar. Och att på fritiden försöka hjälpa till att lösa gåtan om André-expeditionen.
Det är mer att jag liksom hela tiden har drivits av min nyfikenhet, tror jag. Mer än att jag har bestämt mig för så här, här ska jag vara om 5 år. Ja, jag har bara drivits av det jag tycker är intressant.
Du har hört Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.